Ja, välkommen till Slaget efter 12 måndag. Stefan Winiger heter jag och vi ska prata om den stora världen. Det fanns en tid när det var demonstrationer mot toppmöten som världshandelsorganisationen höll. Det fanns en organisation som hette ATTAC som protesterade mot världsordning. Det här känns som att prata om ett annat årtusende. Det känns väldigt avlägset, men alla de människor tycker sig, eller många av dem tycker sig nu se att de börjar få rätt. Nu kommer globaliseringen att falla, tror många av dem. Att det här visar ju nu coronakrisen. Nu står flygplanen på marken. Nu bryts de här, alla de här internationella handels- och industrikedjorna. Nu far ekonomin i botten. Nu är det dags för något annat. Är det det? Det ska vi tala om här i Slaget efter 12 med Julia McLean som är handelsexpert från den amerikanska handelskammaren AmCham. Välkommen till Slaget efter 12.
Tack, tack.
Du har också varit här och pratat om amerikansk politik här. Det är samma Julia McLean, men du har alltså, det här är ditt, vad får man säga, civila kompetensområde.
Ja.
Välkommen.
Tack så mycket.
Ser också välkommen till Stefan Törnqvist som är bankman, placerare, företagare. Välkommen till Slaget efter 12.
Ja, tack.
Det här, ja, det stormar i ekonomin just nu här på grund av att alla gränser stängs. Och jag menar, det här berömda frågan, hur illa är det? Vad säger du, Stefan Törnqvist, som tittar på börsen?
Nå, om vi tittar på börsen så kom vi ju, vi hade ju en av de snabbaste bear market, det vill säga nedgående trenderna som i historien sedan 30-talet. Sen så drunknar vi i stimulans, för centralbankerna världen över är inne på allt nu, från junk bonds till billån till bostadslån till att köpa aktier till allt möjligt runt omkring i världen. Så nu har det varit en av de snabbaste uppåtgående marknaderna någonsin. 20% kom i ett vips och får nu se hur det här kommer att gå. Men med den här mängden stimulans så blir det ju liksom, det är vansinne helt enkelt. Vad som sen händer i ekonomin är en helt annan sak. Börsen klarar sig alltid. Den går upp och den går ner och det rullar nog på.
Mm. Julia McLean, det här, du jobbar mycket med de här stora internationella företagen med förhandling, ja. Framförallt Europa och USA. Hur oroade är de för den här, att det här ska inte kunna bestå, det här internationella handelssystemet?
No, de här stora multinationella företagen, så de har ju kanske en annan möjlighet att gardera sig för sådana här situationer. Så det är ju inte de första som drabbas i en sån här liknande kris. Att på det sättet, liksom, även om det här liksom förra året och därpå tidigare årets handelskrig påverkar liksom logistikkedjorna rent tidigare och gjorde att de här stora företagen var tvungna att tänka om sina det där distributionsmetoder ganska grundligt. Och de största kunde ju liksom redan bygga i olika sådana här sätt att gardera sig för det här. Så de kommer ju nog inte att vara de första som kommer att ta emot den här smällen av att liksom det blir uppehåll i produktionskedjan. Att jag skulle kanske vara mera orolig sen för mindre företag och medelstora företag som det där drabbas av det här. Men att nu såg vi ju redan också att Apple meddelade i början att de hade svårt att få tag på komponenter från Kina. Så vi såg det ju nog också ett argument för att man ska se till att ha starka logistikkedjor och diversifiera överlag.
Ja, jag skulle säga att det som, om man tittar på börsen och de stora företagen, så det är ju nog, för jag håller helt med Julia, att det är fel ställe att titta på. De har liksom andra möjligheter. Kapitalmarknaderna är öppna för de stora företagen. Det tråkiga här är det att vi hade en finanskris för 10 år sedan som medförde att vi hårdreglerar bankerna. Med den påföljden att mycket av företagsfinansieringen flyttar ut från bankerna till det som kallas för skuggbanker. Man börjar låna till varandra över internet, det uppstår en hel massa fonder och alla möjliga vehiklar som samlar pengar av placerarna och lånar direkt till företagen. Och det är den marknaden nu som står stilla och det innebär att små och mellanstora företag har riktig likviditetsstorka. Många av dem är tvungna att spara både till räntor och amorteringar. Ja, det brukar bli depression av det. För att man tycker ju alltid att man kan förnya ett lån om det förfaller. Men det är där som skon klämmer. Och därför går börsen upp nu för att, ja, till exempel Fed i USA gick in och köpa high yield, det vill säga företagspapper med sämre kreditvärdighet. Det är de små och mellanstora företagen som är riktigt i knipa nu. Och då pratar vi inte bara om turistnäringen och restauranger.
Mm. Det här blir väldigt snabbt väldigt tekniskt, hur det här görs. Men alltså, nu när regeringar och centralbanker runt om hela världen alltså verkligen lättar på plånböckerna, eller vad man nu ska kalla det för, och pumpar in pengar i systemet, men de måste ju känna till det här att de här mindre företagen, eller har de missat det?
De känner till det för att det hände 2018-2019, december 2018, så skar skuggbankerna fast första gången. Vi hade en ordentlig grop på börsen. Kineserna var de första som var ute och stimulera, och Fed vaknade för sent, men de lärde sig att nej tusen. Nu har vi reglerat bankerna så hårt att det här roliga företagsfinansieringen flyttar ut från banksystemet. Att bankerna är säkra och trygga, men vi har en helt stor sektor, ett virvare av det som kallas för skuggbanker, som ingen har riktigt att titta på. Så att vi faktiskt hade en situation som var mer oreglerad än någonsin. Det var då ett skrämselskott, så de är förberedda den här gången och vet att det där problemet finns kvar, och det är där som det nu har skurit fast, och det är där som skon klämmer på riktigt. Förutom då handelskedjor, att det är svårt att skruva ihop en Volkswagen i Tyskland om man inte har alla bitar som behövs till den där bilen.
Det låter oerhört jobbigt.
Och nu är det ju så att den här krisen som vi nu ställs inför, så det är ju tåls att sägas också i det här programmet, att det är en hälsokris och den har inte sitt ursprung i den här finansiella krisen, och därför så är det ännu lite osäkert att veta vilka liksom finansiella medel som kommer att behövas för att ta oss ut ur den här krisen. Att allt beror också på hur de här olika myndigheternas sätt att tackla den här krisen biter i diverse länder. Att Finland är ju ett litet exportberoende land, och vi är ju då beroende av att folk ska köpa våra varor både liksom i Finland men i Europa, och sen också på ett globalt perspektiv. Och dessutom är vi också en nation som har fokusera väldigt mycket på ganska specialiserade produkter, och det kräver också då att det finns en där stark internationell handel som bär upp det här. Så det där, därför så vet vi kanske inte helt ännu hur det här kommer att påverka, när vi inte vet hur långvarig den här krisen kommer att vara.
Mm. Ja, det är alltså viktigt att minnas just det här som du säger, att vill jag också understryka dig, det låter jättebra att du säger det här, att globalisering, det är ju inte bara att tillverka billiga saker i Kina, utan globalisering, det är också att Finland exporterar saker.
Precis.
Det är precis två sidor av samma mynt, så att säga.
Ja.
Men det här som Stefan Törnqvist var inne på, det här att det är svårt att sätta ihop en Volkswagen när man inte har alla delar, eller vad vi ska ta här. Vi har diskuterat tidigare läkemedel här i slaget efter 12, där huvudvärkstabletter, där just den här väsentliga värksänkande substansen tillverkas i Kina eller i Indien. Mm. Och vi hade en direktör här från Orion i Esbo som sa att vi kan göra så bra piller vi vill, men om vi inte har substansen som sänker febern och tar bort värken, så blir det inga huvudvärkstabletter. Mm. Det här hur du säger att de här stora företagen kan liksom disponera om, kan vi få komponenter någon annanstans? Jag menar, hur sannolikt är det att man på något sätt kan, om det här nu blir bestående med de här gränserna som är stängda och avbrott, det gäller transporterna är ju egentligen för varor, fungerar
så att säga. Men det är viktigt att komma ihåg det också.
Det är viktigt, ja, precis. Det är inte bara vi som inte får åka på semester.
Precis.
Men hur genomgripande är det här om alla nu plötsligt börjar söka nya komponenter till sina bilar och cyklar och tabletter? Vad säger ni?
Jag kanske tänker mer på det här, om vi nu tar in en av de här stora P-orden, alltså protektionism. För att för tillfället, om man tittar på amerikanska företag, så har de analyserat Europa ganska genomgående, de här stora multinationella företag, och placerat ut vissa funktioner av deras produktion i olika delar av Europa. Där var det finns till exempel skattelagar som gör det fiffigt att producera vissa komponenter i Tjeckien, medan det är fiffigt att producera liksom immateriella rättigheter i Finland för att vi har starkt skydd för dem, till exempel. Mm-hmm. Och då liksom bygger hela det här på att amerikanska multinationella företag betraktar Europa som en inre marknad. Men om vi sen börjar se att det sätts upp gränser, till exempel inom Europa, så då måste man ju helt enkelt också tänka om produktionskedjor. Då fungerar inte de produktionskedjorna som vi har idag. Och det är någonting som jag tycker att är väldigt viktigt att också Finlands regering är vaksam för och det där samarbetar både med inhemska företag och sen multinationella företag för att se till fast man kan liksom flytta produktion i viss mån eller diversifiera så att man har produktion i hemlandet, så ser man också till att de här globala kedjorna också fungerar, för att annars blir Finland nog väldigt lidande, för att det är precis som Stefan säger att har man inte de här komponenterna så är det väldigt svårt att tillverka saker och för tillfället bygga vår ekonomi på det att vi har tillgång till de här komponenterna, och annars måste vi bygga om hela kedjan.
Och hur problematiskt är det? Vad säger Stefan Törnqvist om det här att bygga om alla de här kedjorna? Vad innebär det? Skulle det innebära? Ja, vet vi det?
Det har ju skett hela tiden de gångna 50 åren. Att det kommer någon höjer en tull någonstans och så märker man att det är lönsamt att ha fabriken på ett annat ställe. Och man bygger nya fabriken där det är lönsamt och så småningom stänger man där som det inte är lönsamt. Och det här är ju en pågående process.
Ja, precis.
Som i sig inte är något större bekymmer. Det här pågår hela tiden, men sen när det går så här snabbt att vi mitt i allt har ett betydande produktionsområde som Kina stängt och det uppstår liksom brist på, ja, ingen har riktigt klarat av att räkna ut och berätta och göra lista på vad som saknas, men jag vet att det är många fabriker som står för att det är några bitar som fattas helt enkelt, och går det för snabbt det här så då blir det nog stora bekymmer. Och ska vi nu säga så här, globaliseringen har den fördelen att vi har otroligt billiga grejer i butikerna just nu. Att den som vill, för den vanliga konsumenten så får man saker billigt för att det är optimerat det här systemet. Går globaliseringen tillbaka så brukar priserna stiga för det kommer något som inte är riktigt optimalt. Och går det för snabbt så är vi utan varor en stund, för att det är helt enkelt så att det inte går att bygga om man har allt som behövs. Så går det för snabbt så blir det lite kaos och det blir förluster och det blir arbetslöshet och bekymmer, så att ingen vinner på att vi gör det här över en natt så att säga. Vilket nu skedde, för det här är ju en, som Julia sa, det är en hälsokris, det är inte en ekonomisk kris, och viruset förstår sig inte riktigt på vad det gjorde åt vår ekonomi inte.
Nej, det får vi nästan räkna med. Men det här att protektionism talade Julia Mäcklin om här, alltså när det gäller just den här sjukvårdsutrustning blev det ju väldigt snabbt så här att man vill ju ha och behöver saker, och det blir brist, och flera länder höll ju på leveranser för den egna marknaden och insåg att det här behöver vi kan inte sälja det till andra länder. Hur tror ni det kommer vi se en rörelse mot att återigen börja tänka på att vi borde vara mer självförsörjande, åtminstone inom vissa sektorer, till exempel läkemedel?
Nå, säkert, alltså det har ju redan liksom hörts många röster som har framfört det här, men att jag skulle inte liksom vilja göra allt för stora likhetstecken med att vad man liksom skulle till exempel nationalisera eller så här, för att vi lever i en även om liksom globaliseringen har gått lite tillbaka sedan dess högpunkt för kanske 10 år sedan, så lever vi i en värld där vi är väldigt vana med att få saker som till exempel ett land som Finland omöjligen kan producera allt det som vi idag är vana att ha i våra liv. Och liksom, som det redan har sagt här i den här diskussionen, så är det inte kanske globaliseringen liksom i sig som man motsätter sig, men det här liksom beroendeförhållandena. Så det är ju sånt som jag tycker att man kan liksom påverka. Och det är ju liksom inte lika för alla branscher att det där Finland klarade sig bra i början eftersom vi hade ett förråd av mediciner och liksom och det där, vad heter det, skyddsutrustning, att sen att det skulle bli en så här stor global pandemi, att det skulle slå ut möjligheten att köpa samtidigt, så det tror jag att ingen liksom land ska kunna förbereda sig tillräckligt mycket för att en sån här smittsam sjukdom som det här covid-19 nu har varit, så det är liksom, man kan inte heller, det är inte heller vettigt att ha ett så enormt lager för att det blir sen kostsamt i längderna. Mm. Att man måste ju göra de här avvägningarna. Man kan ju inte sätta hela statsbudgeten på att bygga ett jättestort lager för någonting som aldrig kommer att liksom utnyttjas. Men att sen vilka delar som man skulle flytta mera till inhemsk produktion, så det är ju någonting sen som man kan diskutera.
Mm. Det är ju det här att man ska ju inte underskatta vad jag förstått det här kostnaden för att hålla i lager. Ja. Jag menar, det måste ju omsättas också i lagret. Jag menar, herregud, det är jättekul att få en mask från 1971 här. Precis. Om man plötsligt nu blir sjuk. Sådär. Bara för att vi råkade ha sådana i något lager. Så det där måste ju jobbas med. Mm. Det blir ju väldigt dyrt för oss som betalar skatt här att finska staten skulle börja ha enorma lager med massa produkter som ifall vi behöver. Vi har inte behövt det på 50 år kanske, och nu råkar vi behöva det, men det är ju som...
Och det finns ju liksom ingen globaliseringsspak som du plötsligt kan dra i och liksom avbryta allting som det här dagens värld liksom är byggt upp av. Det som också hör till globaliseringen är till exempel data och fri tillgång till data och dataöverskridande gränser och till exempel mycket det som vår teknik i dagens läge som gör det möjligt för oss att jobba hemifrån bygger på stora datahallar som finns placerade runt över globalt. Och om man sen liksom av någon anledning skulle vilja sätta järnridåer över hela världen så skulle ju också den här tillgången strypas. Så därför är det ju liksom också... Därför finns det sådana här speciella grupper som funderar på att vad är det vettigt att flytta till produktionen och vad ska man vara förberedd på och vilka gränser ska vi hålla öppna?
Mm. Hur mycket, ja förlåt Stefan Törnqvist, du ville säga något?
Ja, alltså vi har ju i Finland nog haft en tradition att ha ganska stora lager av allt möjligt. Det finns stora oljelager, det finns lager av medicin, det finns lager av mat, det finns lager av masker. Så som det stod på både Bloomberg, som Bloomberg nyhetsbyrån skrev att Finland är alltid förberedd på ett världskrig, så därför klarar vi oss bra. Men det som vi nog inte var förberedda på att ett virus föranleder det att vi stänger precis hela vår ekonomi. Vi hade år 2009 något som hette svininfluensan som nog var lika dödligt som det här, men då reagerar man inte på det här sättet. Och varför vi reagerar så här den här gången vet jag inte. I Sverige har man en annan strategi och på något sätt ser det trevligare ut för dem trots att dödssiffran är högre. Jag vet inte vad som är rätt och vad som är fel här. Men att skyddslagren kommer helt säkert att vara större framledes och det kommer att finnas mera beredskapsplaner på att hur man klarar sig. Okej, vi har alltid varit förberedda på ett världskrig. Och det där, blir det sånt så ska vi ha mat, läkemedel och det mest nödvändiga ska finnas i lager för en viss tid. Nu lärde vi oss att skyddsmasker fanns det inte räckligt av.
Respiratorer eller vad de heter, de där apparaterna var också visst delvis en bristvara på många håll i världen. Jag vet inte om det var just här, men vi har inte behövt så många här, men i Italien var det en enorm bristvara i alla fall.
Och i USA har man sett att Kalifornien till exempel shippar sina respiratorer till New York för att underlätta där. Så det finns ju alltid sätt att, liksom, att om man har en fiffig politik, vilket jag nu inte säger att ha varit i USA, för att där är det ju väldigt olika per staten, men att om man följer med liksom datamodeller så kan man ju också flytta varor så här, var det finns ett större behov. Men det bygger ju till stor del på internationellt samarbete också. Det var ju kanske någonting som vi... Så åtminstone i början av den här krisen att inte riktigt fungerade att som du nämnde det här att vissa länder blev mera liksom försökte stoppa att masker skippades utomlands men sen såg vi ju också att respiratorer skickades till Italien och så vidare så att där tror jag också att det beror stort på att hur liksom det område där man är på hur förberett det är för Finland liksom hade inte den här panik. Och man kunde tänka lite efter, men medan sen i Frankrike och Italien var det var stor nöd, så var jag tvungna att handla på ett annat sätt också.
Vi börjar så småningom, här närmar oss något pudels kärna i den här diskussionen här, nämligen det här att hur, om det här, alla de här problemen som vi nu skisserar här och funderar kring, huruvida de här, så här hotar globaliseringen, den globala så här handeln, den delen av globaliseringen som affärsidé så att säga. Du sa Julia McLean här att företagen ju ständigt sitter och funderar var är det vettigaste, jag menar stängda gränser och epidemier, pandemier, det hör säkert till en faktor som man också tänker på. Vad händer om alla kineser får magsjuka samtidigt ungefär? Hur går det med våran produkt? Alltså det måste ju vara rimligtvis ett sätt som man tänker på. Men hur mycket hotar det här, om vi kan dra ihop det här på något sätt, hur mycket hotar det här, som här affärsidén globalisering som sådant?
No, jag tycker som Stefan också sa här tidigare att det där, att globaliseringen har ju också förändrats hela tiden. Och jag tror inte att det här hotar liksom globaliseringen i sig, men att jag tror att vi är liksom som en idé att vi är sammanflätade. Men jag tror att vi står vid ett vägskäl där myndigheter och företag liksom kommer att omvärdera hur de kommer att, hur deras logistikkedjor kommer att fungera. Och där kommer vi att se, tror jag, liksom folk som, eller företag som fortsätter som det har varit. Och sen kommer det att finnas andra som kommer att liksom svänga diametralt till den andra sidan och bli kanske mera inhemskt beroende eller sådär. Jag tror att det kommer att vara många olika responser till den här krisen, men jag tror inte att globalisering och liksom att vi är beroende av logistikkedjor, det kommer inte att ändra, men att hur det här beroendet ser ut, så det tror jag nog att kommer att skifta.
Ja, företagarna får ju sig en funderare. Man har ju nu ganska långt glömt bort att det kan liksom ske tokiga saker, ska vi säga. Flygarna som står på marken och gör att mycket av elektronikkomponenterna som inte alltså hade inget sätt att liksom transporteras. Trots att fabriken tillverkar i Kina, så brukar man ofta, det sades förr att Nokia hade sitt lager i flygplanen. Och det var turist, vanliga flygplan, finnas flygplan som flög hit som från Kina, som hade också lite elektronikkomponenter med sig. Mitt i allt så fanns det ingenting som kunde hämta säkert riktigt snabbt. Och vad företagen nu gör är det att de funderar på att vänta nu, hur kunde det gå så här? Hur mycket vi sparar vi på att ha produktion spritt på olika håll i världen? Hur mycket kostar det extra om vi flyttar om det och minskar risken? Det vill säga att den här risken nu fick dels ett ansikte och dels ett pris. Och då börjar man räkna på att hur mycket vi är beredda att betala extra för leveranssäkerhet.
Ja, och det kan också...
Och stängda gränser är katastrof, men sen andra saken som faktiskt är på gång är det här med tullar. Ja. America first, som Trump säger, och sånt här, så gör ju liksom att ingen riktigt vet vad det kommer att komma för skyddstullar och handelshinder och besvär på olika saker. Och det andra saker som man en bra tid har funderat på inom industrin runt omkring, att hur påverkar det här våra leveranskedjor? Andra saken helt finansiellt som man funderar på, som har varit väldigt mycket emotvind, det är ju stora globala företag som betalar en 3% skatt med att ha ett kontor i Irland till exempel, och sån här skatteplanering på global nivå. Så globaliseringen har varit emotvind, och tack vare coronan, eller på grund av coronan, man ska väl inte tacka coronan för någonting, men på grund av coronan så blev det konkret, och det kommer ett pris på varje kedja som man funderar på att är det här klokt eller inte.
Ja, och det såg man ju till exempel redan när man tänker på Brexits konsekvenser och eventuella tullar som det där då kunde ha lagts på. Att då förra året så räknade den amerikanska handelskammaren i EU ut att bilar som produceras i Storbritannien, så vissa delar korsar kanalen 26 gånger, och om det så då skulle liksom åläggas tullar varje gång, så skulle det bli orimligt högt att producera någonting i Storbritannien. Och där är ju då liksom en grej som man kan fundera på, att är det faktiskt vettigt att det krossar den här så pass många gånger?
Det låter väldigt bra fråga.
Ja, och det är ju också sånt som det här företag har varit tvungna att tänka på också när det gäller den här nya liksom gröna lösningar, att det är överhuvudtaget inte liksom mediasexigt, om man vill använda ett sånt ord, att saker i onödan rör sig på jorden, och det är sånt som nog liksom räknas in i de här kalkylerna väldigt starkt överallt, åtminstone i stora företag som har den här lyxen att de kan lite flytta om för att de kommer att hitta leverantörer, vilket små kanske då inte har samma möjlighet att göra. Men det som jag ännu skulle vilja säga är att det här att man tänker om, så det kan gynna vissa länder och det kan drabba andra länder hårt. Och här finns en möjlighet för Finland att vi kan vara en bra destination för mycket sån här utländsk investering, i och med att vi är ett land som är förberett på sådana saker. Vi är ett tryggt land att ha personal i för att vi har allmän hälsovård. Vi är ett tryggt land att ha personal i för att vi har sådana, vi är förberedda mot kriser med lagar. Och vi har också en stabil regering eller åtminstone ett stabilt samhälle som gör att vi kan vara ett attraktivt ställe att flytta produktion till om andra ställen blir mindre attraktiva. Så det är någonting som definitivt kan fundera på i Finland, att hur, även om nu inte man ska gynnas av en sån här förfärlig kris, så kan man ändå fundera att vad kan vi erbjuda som samhälle för att hjälpa liksom världen att komma ut ur den här krisen.
det här, alltså vinnare och förlorare på globalisering och den fortsatta globaliseringen, det är ett jätteintressant spår. Men alltså, bara för att nu förtydliga svaret egentligen här, att nej, ni säger att globaliseringen som koncept, som den internationella handeln, den delen av globaliseringen som koncept, den kommer att bestå, men den kommer att ta nya riktningar helt enkelt. Nöden tvunget, gränser, epidemier. Nu nämnde ni det här också med miljön som kommer upp. Jag menar, det där, det är det samma svar där, att vi ska inte, alltså jag har aldrig hört den där siffran 26 gånger, är det någon skruv eller någon startmotor eller något sånt där som har farit över kanalen 26 gånger innan den hamnar under motorhuven någonstans.
Ja.
Det låter helt...
Jag har hört samma.
Det låter helt makalöst faktiskt.
Men tar vi nu norsk fiskindustri som har flugit fisk till Kina för att rensa, så flyger man det tillbaka, eller vart det flyger, så vet jag inte. Men det låter ju inte så hemskt ekologiskt i alla fall, men så här har man gjort.
Jag har hört, eller till och med att man, den rensas i ett, fångas i ett land, rensas i ett annat land och fileras i ett tredje land och sen säljs det, paketeras i ännu ett land och säljs.
Ja, och här är det ju egentligen frågan om olika värderingar. Mm. Att är det att du vill liksom att produkten ska vara så billig som möjligt, så att du liksom då utlokaliserar dem till Kina var det är billigt att rensa dem? Att är ditt endmål det att det ska finnas billiga produkter på marknaden? Så då är den här extrema globaliseringen ditt svar. Men om du vill ha till exempel... Som europeisk konsument så kanske du vill äta norsk lax som är rensad i Norge eller kanske någonstans. Norge har nu väldigt dyr arbetskraft så det kan bli lyxfisk det. Men kanske du vill äta finsk fisk som är rensad i Finland. Och så vill du liksom inte, så vill du kanske veta att den är rensad i Finland. Och där är ju EU kommer in att de säger att okej, om du rensar den här fisken någon annanstans så måste du uppge det på paketet till exempel. Och då blir det kanske lite dyrare att den här fisken rensas i Finland. Men konsumenten är i alla fall medveten om vad den köper. Och det är ju sånt som liksom sen EU kan hjälpa till med. Att man har liksom den här konsumentsäkerheten.
Mm. Stefan Törnqvist, är det alltid så att du sa så här att det blir dyrare. Vi rensar fisken här istället för Kina. Det blir dyrare. Eller att vi flyttar komponenter. Eller att det införs tullar. Alltså, produktionen blir dyrare, men betyder det alltid att businessen blir sämre? Hänger det ihop?
Ja, alltså hela globaliseringen baserar sig ju på att man vill ha ett så väl oljat och smort maskineri som möjligt. Man får kostnadsbasen ner så mycket som det bara går. Det är också ett existensvillkor, för man konkurrerar ju hela tiden. Det ser vi då på bilar till exempel, så alla bilmärken konkurrerar sinsemellan och någon gör det fel så blir bilen för dyr så att man får bättre pris, mera prisvärda märken av någon annan. Sen det där att om man börjar, när nu alla sen de får fundera på sina leveranskedjor lite och som nu alla sen håller på hela tiden, men att det blir aktuellt nu att kanske gå ett litet steg bakåt i globaliseringen, så då är frågan om att blir det sämre business eller blir våra bilar dyrare? Kommer konkurrenterna att alla kunna höja priser på sina produkter lite, eller går det så att aktieägarna får ta smällen så att helt enkelt vinsterna i företagen blir mindre, det får framtiden visa. Det vet vi inte, och det är den stora frågan med coronan är ju nu den att blir det här en kris som just är över, eller går vi om 2 år fortsättningsvis och är rädda för att bli sjuka och strö raska över oss och inte går upp på restaurang och inte äter och inte
köper någonting.
Ja, då är det liksom, då är globaliseringen nog det minsta problemet vi har, utan det är ju frågan så stora nedskärningar anyway.
Det här, men nu spökar det här i mitt huvud fortfarande, det här med miljön, alltså, för det är ju det på sikt sen när vi väl, någon gång ska väl den här krisen vara över, sen, det som sen inte har tagit paus, förutom lite mindre utsläpp nu när allt går på sparlåga, så är ju de här miljöfrågorna, gäller det samma sak egentligen där också, att det är nog inte så att handeln som modell inte fungerar, och den måste söka sig nya vägar helt enkelt, där man, och möjligtvis lite dyrare vägar för att minska de här transporterna ni talade om till exempel.
Men jag skulle säga att det är vi som konsumenter som avgör.
Ja, det håller jag
när vi går, med. När vi går och köper vår fisk i butiken, så om vi är beredda att betala mer för fisk som är rensad och fångad och på ett etiskt vettigt ihopplockad, så fine. Om vi är beredda att betala mer, så det är det som industrin sysslar med. Men är det däremot så att vi struntar egentligen så mycket annat än priser på världen funkar och priser är möjligast lågt. Man går och köper en flat screen TV och man tar den som är billigast. Mm. Ja, och då stöder man den här globaliseringen. Företagen optimerar sin verksamhet enligt de regler som finns. Det finns ju ett virrvarr med alla möjliga tullar och handelsavtal och transportkostnader och dittan och dattan. Det ändrar hela tiden och man får hela tiden fundera om och optimera och planera. Och det där, det är vi som konsumenter som avgör hur ekologiskt det är. Mm. Sen kan vi som placerare också avgöra om vi då placerar bara i etiska objekt. Mm. Så då,
ja, det här då, är nu en vågskål kan man säga. Att ja. Det är upp till bevis för oss konsumenter. Att om vi vill ha närproducerat eller om vi vill ha liksom ekologiska och etiska produkter så är vi beredda att betala mer för det även om vi är permitterade eller liksom, inte har så lika mycket lön som vi hade innan den här coronakrisen. Att det är ju väldigt svårt att veta eftersom vi först i början av den här att kommer folk liksom att fortsätta att konsumera, liksom, trenden är mera mot ekologisk konsumtion. Mm. För att om det nu liksom hittas ett vaccin eller att de här nedkärningarna bitar på det här och människor snabbt får tillbaka liksom, jobb och lön, så då är det ju möjligt att folk liksom fortsätter konsumera grönt. Men sen vet man ju nog att när det blir massuppsägningar och folk har det svårt, så då är man tvungen att prioritera som plånboken är, och då kan man inte kanske liksom köpa. För att ändå är det ju så att om inte stater subventionerar väldigt mycket den inhemska produktionen, så är ju liksom inhemska varor där folk får ordentlig lön en lyxvara för många konsumenter.
Mm. Det vi var inne på där i början, Stefan Törnqvist, med de här nu alla de här enorma stödpaketen. Hur mycket bidrar de till att så att säga hålla den här modellen flytande?
Oj, jag skulle säga att de här stora stödpaketerna går ju ut på att hålla världsekonomin ihop.
Mm.
Jag tycker att det skulle vara dags att återgå till marknadsekonomi och låta utbud och efterfrågan på allting styra. Men vi har ju liksom så herrans länge sedan Ronald Reagan lärde och hela världen att man kan vinna val med att skuldsätta staten. Mm. Sen dess så har hela politiska etablissemanget i västvärlden liksom ingen lärt sig att man vinner val med att skuldsätta staten, och sen börjar CD-pressen gå och man lät bankerna skuldsätta sig för mycket. Vi har ett bra liv på skuld.
Mm.
Och CD-pressen går, vilket också tas nog av någon. Därom tvistar de lärde just nu. Det finns ju en ny modern monetary theory som säger att staten kan skuldsätta sig hur mycket som helst. Man behöver inte bry sig, men så finns det nog sådana som är mer liksom ortodoxa där och tänker att kommande generationer ska betala de här skulderna tillbaka, eller vad det blir så vet jag inte. Men man vinner val på kort sikt med att stimulera mycket. I USA har vi presidentval på kommande, och i EU har vi en eurokris som kan flamma upp när som helst. Och Italien funderar på att hoppa ur EU. Ursula von der Leyen som var ju bara om ursäkt här ikväll. Så att det är ju inte populism såklart, för det etablissemanget som sysslar med det här, men det är en bättre fråga att säga. Det här kommer att påverka globaliseringen otroligt mycket. Världsrekord i stimulans och skapa världsrekord i bubbla, som nu är på räntemarknaden. Vi har negativa räntor i statsobligationer. Vad det blir av världsrekord i bubbla vet jag inte, men vi ska hoppas att det inte blir världsrekord i krig.
Mm. Mm. Ja, och det där, mycket av liksom den här globala handeln så bygger på den här transatlantiska handeln mellan Europa och USA, och det är på grund av att konsumenterna här i de områdena är så pass mycket mer rika än konsumenter i andra länder. Och en stor bärande kraft i det här är amerikanska konsumenterna, som då har absolut mest likvida medel att använda, och för tillfället så konsumerar de ju ingenting. Mm. Och det blir ju ett problem också för Europa och för Finland, för att en stor del av de produkterna som vi tillverkar här i Europa, så de konsumeras till högre grad på den amerikanska marknaden. Så därför blir det ju så att det måste finnas en global lösning också på de här, för att det är ett globalt problem att allting liksom sammanfaller på det sättet. Och det där, man vet inte ännu hur någon konsument kommer att liksom påverka på det här. Och nu är det ju mycket liksom, förstås, det nämndes nu den amerikanska valkampanjen, så det är ju mycket som finns där, och mycket liksom röster som försöker påverka på alla möjliga sätt på det här nu, för att få kanske till en konstgjord känsla Och sen om den här konstgjorda känslan är tillräckligt för att ingjuta konsumentförtroende och få folk att konsumera igen, så då kommer ju handeln också igång. Så, ja, allt har sina sidor.
Världsekonomin flyter på med hjälp av tryckta sedlar, om jag får nu travestera era båda inlägg här. Tack så mycket Stefan Törnqvist, Julia McLean, handelsexpert respektive finansman här i Slaget efter 12 måndag, där vi har rätt ut globaliseringens överlevnad. Den kommer förmodligen att överleva ett tag till åtminstone. Tack för att du var med i Slaget efter 12. En ny diskussion här i Slaget efter 12 imorgon igen. Jag heter Stefan Winiger. Hej då!